För 300 år sedan så började en man utanför Alingsås odla det som skulle komma att förändra Sverige för alltid.
Ja, och idag så har den en särskild plats på matbordet vid alla våra högtider. Men det var ju nära att vi söp ihjäl oss på grund av den.
Vi pratar förstås om potatis, och här för att berätta mer om denna spännande knöl har vi historiepoddaren Urban Lindstedt. Alltså potatisen som är en knöl, inte du.
Ja, tack.
Tydlighet är A och O.
Ja. Nu, vi börjar prata Alingsås direkt, men ja. Hur kom potatisen till Sverige?
Ja, potatisen har ju odlats i 10 000 år uppe i Peru, faktiskt i Latinamerika. Men när spanjorerna koloniserade Latinamerika så upptäckte de, för där åt det var en stapelvara där, så då tog man ju med den till Europa. Sen tog det ganska lång tid innan det tog sig till Sverige. Det var på 1600-talet som man började, som Olof Rudbeck började odla den i Botaniska trädgården. Där har vi honom. Mm. Alltså Olof Rudbeck, han är ju en fantastisk figur. Det var han som bestämde att allt gott i hela världen kom från Sverige. Han skrev det nya. Han trodde att Sverige var det försvunna Atlantis egentligen. Mm. Men han började odla potatis, men då mer som en prydnadsväxt egentligen, och av intresse kanske så. Och vi säger ju det är 300 år, vi kör ju på att det är 300 års jubileum idag, och det är ju när Jonas Alströmer utanför Alingsås, nu ligger nog hans gård nästan i Alingsås idag, att han började, han var en entreprenör, hade bott i England och blivit förmögen i England. Och sen när han flyttade tillbaka till Sverige tog han med sig massa maskiner, och han tog med sig arbetare från Holland och Frankrike och sådär, för han startade väverier. Och de här arbetarna saknade sin potatis.
För de var vana med potatis från kontinenten.
De åt potatis. Och så då började han, han var ju en väldigt entreprenöriell person, den här Jonas Alströmer, så han började odla den här potatisen. Och, för det var ju inte så lätt, man visste inte riktigt hur man skulle göra, så han höll på i flera år, han höll på i 3 år. Efter det så skrev han en handbok, en väldigt tunn liten sak som man kan hitta på nätet, om hur man odlar potatis och hur man ska äta den. Och sånt så här.
Skulle vi idag känna igen oss i den beskrivningen? Hur den odlas, hur den ska tillagas?
Ja, vad som slog mig när jag läste det där om hur man skulle tillaga den, det stod inte att man skulle bara koka den och äta den, utan man skulle ha den i soppor eller ha den i bröd och sådär. Så vad jag har förstått så var kanske inte potatisen sådär jättegod på 1700-talet. Jag tror vi har förädlat den så den är mycket godare idag, plus att folk visste inte hur de skulle äta den. Man var väldigt skeptisk. I Tyskland kallar man det för djävulens ört.
Oj.
Ja, den var ju nära djävulen, innan att det man åt ligger ju i jorden.
Men det var moroden också.
Ja, men den syns lite, den kan sticka upp lite på ett sätt. Ja, jag vet inte hur det där kom till. Men det tog ju väldigt lång tid. Så att han höll ju på där, och staten ville att vi skulle börja odla potatis.
För men 1724, ja. Alltså
ja, då började han odla.
Han började odla, ja. Men när slog potatisen igenom på bredare front i Sverige?
Det är egentligen först på 1800-talet. Vi har ju en grevinna, Eva Ekeblad, vacker kvinna, född De la Gardie. Hon höll på att experimentera med potatis och tog fram potatismjöl bland annat som hon tyckte man skulle. Men sen, det hade folk gjort tidigare, men hon lyckades få ut brännvin ur potatisen. Och effektivt, fick ut ganska mycket brännvin på det här.
Det var poppis i Sverige.
Det var poppis, och Vetenskapsakademin tyckte det här var så fantastiskt. För hon skickade in en rapport till den svenska Vetenskapsakademin. Så hon blev den första kvinnliga ledamoten i Vetenskapsakademin på grund av sina experiment med potatis. Och den enda på 200 år innan vi fick någon ny kvinna i Vetenskapsakademin. Mm. Så var det med det.
Så vi drack potatis mer än att vi åt den då?
Ja. Det hjälpte ju till att popularisera, och sen införde man ju på 1700-talet förbud mot att använda säd för att göra brännvin, vilket gjorde också att då blir potatisen, för då fick man ju inte ens göra det på säd som man normalt sett gjorde. Men det var väl också att det visade ju sig att potatisen var mycket mer effektivt än säd. Man kunde få ut mycket mer näring på mindre område. Så att det gjorde ju, precis som man nämnt här också, att det här hjälpte ju till med den här befolkningsökningen. Mm. Historiker har ju tittat på det här till och från, och man är inte helt säker på hur potatisens roll här i den här befolkningsökningen. Men en sak vet vi, folk borde börja odla potatis i stora mängder, och det här blev under 1800-talet. Det liksom fördubblades bara mellan 1800 och 1810. och mer än fyrdubblades till 1850-talet. Mm. Så det här blev ett väldigt viktigt livsmedel i Sverige.
Och vad hände då med de svenska matvanorna?
Ja, vi började äta potatis helt enkelt. Mm. Vi gjorde inte brännvin på all potatis. Men det är ingen tvekan om att det hjälper till att göra det populärt. Så att, men det vet ni ju idag. Nu känner man ju att pasta och sånt börjar liksom... Men vi äter fortfarande mycket potatis i Sverige. Vi äter 45 kilo per år. Mm. Vad blir det per dag? Ja, men det blir ju ändå. Men trots den här hyfsad, pasta och risen, riset som har kommit mer på 1900-talet egentligen.
Är potatisen som störst här uppe eller är det fortfarande i...
Alltså jag har inga siffror på det, men jag vet ju när man reser. Jag tycker att är man i södra Europa så får man ju bara potatis i form av pommes frites, eller hur? Jag vet inte, man får ju aldrig... Vi äter ju fortfarande kokt potatis. Mm. Kanske inte... Det är kanske en generationsfråga det också. Men nu är potatisen viktig i norra Europa och så är det nog.
Och det vi inte visste förrän igår när vi började läsa på det här är att höstlovet, eller läslovet som man också nu kallar det, är tack vare potatisen.
Just det, för det kallades för potatislovet. För att idag vill man ju kalla det läslovet, för man vill ju inte att folk ska bara sitta och titta på Netflix när de är lediga.
Ja. Eller andra streamingtjänster.
Absolut. Men på den här tiden fick ju barnen hjälpa till i jordbruket, så då kom jag hem för att ta upp den här viktiga skörden då.
Det var Gustav Fridolin som slog i slag för just att man skulle kalla för läslov. Han kunde inte växla tillbaka och säga potatislov istället.
Ja.
Men oj, vad mycket vi har att tacka knölen för.
Verkligen.
Ja. Och vi har dig att tacka för det här samtalet och all information som du kastar på oss. Tacksamma
mycket
för det.
Intressant. Tack så mycket, Ulla.
Tack ska ni ha.